Vad kan man säga om den här berättelsen från Johannes andra kapitel? Det är ju andra söndagen efter 13 dagen. Och det är inte speciellt länge sedan som vi firade Jesu födelse. Lärjungan, de vise männens ankomst. Och förra söndagen, om vi följer kyrkåret, så var det Jesu dop. Och nu har vi kommit fram till det första undret eller tecknet. Och då kan man ställa sig den frågan, varför har Johannes med det här överhuvudtaget? För ser man till själva grundberättelsen så kan man undra, varför var det så att han just valde att ta med detta för? Av alla de under och tecken som Jesus gjorde. Själva historien är ju att Jesus tillsammans med sin mor och lärjungar är inbjudna på en tämligen avslagen bröllopsfest. Vinet har tagit slut. Och det borde vara ganska pinsamt både för bröllopsparet och brudparet och värden. En bröllopsfest vid den här tiden höll på i 3 dagar och då skulle man ha både mat och dryck för dessa 3 dagar. Men nu är alltså vinet slut. Så händer det som inte fick hända, kan man säga. Och då går Maria fram till Jesus. Och sen så ber hon den första bönen som finns nedtecknat i evangelierna faktiskt. Att han ska hjälpa dem. Och sen så är det precis som historien är. Man häller upp vatten och när världen smakar på detta så har det blivit vin. Och ingen förstår egentligen hur det här har kunnat gå till. Men de 2 frågorna var egentligen, varför berättar Johannes den här episoden för? Och vad är det som är så viktigt med den att han gör det? Om man ska försöka besvara frågan måste vi först konstatera att Johannes inte känner till några under faktiskt. Johannes skriver nämligen alltid om tecken. Då kan man naturligtvis ställa sig den frågan, vad är skillnaden mellan ett under och tecken? Det finns en skillnad. Tecknen fungerar mer för Johannes som en ögonblicksglimt av Jesus verkliga identitet. Gud får helt enkelt glimta till. Jesus gudomlighet kommer in. Och där kan vi se ända från bröllopet i Kanan till Lazarus uppväckelse från de döda. Genom tecknen ger Jesus tecken på sin gudomlighet. Men varför har Johannes med vinundret för? Vad är det som han egentligen vill berätta för oss? För att förstå händelsen måste man börja och se på dess kontext. Själva tecknet var att vattnet kunde bli vin har egentligen bara en underordnad roll för Johannes. Johannes vill naturligtvis visa att Jesus hade makten. Och detsamma gäller för Gud. Och här är parentes till Saltarens 33 kapitel. Han talade och allt blev till och han befallde och allt skedde. Johannes vill teckna bilden av att Jesus har makt. Samtidigt säger Johannes inte hur mycket vatten som blev vin. Eller vad gästerna tyckte om det. Det var bara världen som blev förvånad. Det är faktiskt så att själva det konkreta har ingen större betydelse. Själva handlingen, det konkreta, kommer alltså i andra hand. På samma sätt som hjälpen gör. Den hjälp som Jesus gav till det brydsamma, i denna brydsamma situation. Johannes antyder bara i förbigången att det var synd om dem som hade ordnat festen. Visst gjorde detta gärning dem någonting. Jesus hjälpte dem. Men vad är då Johannes poäng? Poängen finner vi i slutet utav texten. Nämligen orden. Och hans lärjungar trodde på honom. Det här är hela Johannes poäng. Undret skapar en tro hos lärjungarna. Lärjungarna förstår Jesus är Messias genom tecknet. Och på så sätt blir det första tecknet. Det första sättet när de erkänner Jesus vem han egentligen är. Han är Guds son. Tecknet har också en annan dimension hos Johannes. Det är inte bara en uppenbarelse utav Gud, av Jesus rätta person. Tecknet uppenbarar också Guds mening. Själva meningen. Man kan genom tecknet se Kristus härlighet i honom. I honom har Gud trätt in i världen för att upprätta sitt rike. Att sluta ett nytt förbund med oss människor. Detta gör att de väldiga stenkrusen som fylldes till bredden med vatten får symbolisera det gamla förbundet. Där hade Israels förgävet sökt rening från sina felsteg. Men det hjälpte inte att man gjorde det yttersta. Så som när krukorna fylldes till bredden. Det behövdes en form av rening. Men plötsligt fanns där ädelt vin istället för vatten. Den skänktes åt gästerna vid bröllopet. Och bröllopet blir då bilden av den messianska glädjemåltiden. Vinet lika så. Maria sa, det har inget vin. Det var sanningen om det gamla israeliska förbundet. Och om mänskligheten före Kristus. Men nu har Gud trädit in på scenen. Gud är på jorden och tagit fram det goda vinet. Och han slösar inte med det. Och det räcker till alla. Lärjungarna förstod och trodde på honom, står det. Jesus hade sagt till Natalia, större ting ska du få se. Johannes menar nog att vi redan här på tredje dagen har en uppfyllelse av det luftet. Att lärjungarna trodde betyder att de fick en bekräftelse och blev visa om det som de hade fått kunskap om Gud och om Jesus. Och så blir det första tecknet början på Jesu växande uppenbarelse av sin härlighet. Människorna såg först skymten av den härligheten i Kanan. Flera har kommit till honom inom Bibelns ram. Och när ramarna sprängs har människorna över hela jorden på olika sätt fått se Jesus härlighet. Nu blir det ett mönster synligt som ger förutsättningen för att Jesu härlighet ska bli synlig. Det innehåller två moment. Det första att någon ber, som Maria gjorde. Det andra att någon gör Guds vilja. När de två momenten finns bryter Jesu härlighet igenom. Och där Jesu härlighet strålar, där kommer människor till tro på honom. Låt oss hoppa fram 4 kapitel i Johannes evangeliet. Då kommer vi till det stora brödundret. När lärjungarna riktar en bön till Jesus. Vad ska vi köpa bröd till alla dessa så att de får något att äta? Det är lärjungarnas bön. Och då kliver det fram en pojke med 5 bröd och 2 fiskar. Och det räcker till alla. Guds handling. Men vi får inte glömma bort att det här första tecknet som vi började med, vinundret, det sker genom att Maria har riktat den första bönen till Jesu om hjälp. Det är så enkelt så att vi kanske först inte märker den. Men det är en bön som Jesus, som Maria riktar. Och som på något sätt får sätta igång allting. Här kan det finnas en nyckel också i bönens kraft. Marias bön är väldigt enkelt. Den är nästan så den passerar allting. Det är bara ett par ord. Men den innehåller ändå sprängkraften. All bön som riktas till Gud har en sprängkraft. Kort som lång. Det har liksom ingen betydelse. Och detta är det stora. Att när vi kommer tillsammans så att vi får be. Och att vi får rikta vår tro, våra tankar mot Gud. Då händer det saker. Men det är också så att vi får fyllas. Och få ta emot anden. Allting började med en enkel bön om hjälp. Precis som det ibland kan vara för oss. Och Gud har alltid lovat att lyssna på det som vi har på våra läppar. Och våra tankar. Och på något sätt så visar allting detta om Guds omsorg om oss. Att vi får lägga våra händer i Guds hjärtan. Stora problem. Små. Glädjeämnen. Allt, hela livet finns där. Och det är det enda vi behöver göra. Det är att rikta vår uppmärksamhet. Våra tankar. Och sen också att ta emot. Och få lyssna. Guds nåd som ges av Kristus till oss. Och det är lika giltigt idag som det var för 2000 år sedan. Och det är den stora nåden som vi får leva över. Likt om vattenkrusen som blev till vin så räckte åt alla. Och lite till, och mycket till får vi ta emot en nåd som forsar över. Amen.